Hej, jag heter Björn Malmberg och är Trollbäckenbo sedan 1996. Jag är alltså ingen inföding. Men det var ändå lätt att snabbt börja trivas i Tyresö. På 50-talet var jag på somrarna hos min kusin Eddie som bodde på Öringe Sjöväg i något som av en omdömeslös kommunalpamp kallades för masonitskjul. De revs sen efterhand som innehavarna dog, eller om det var tvärtom. Sen några år har jag lett en studiecirkel i konsten att skriva om sitt liv. Ja, inte för att jag gjort det själv, men för att jag alltid intresserat mig för vårt sätt att förhålla oss till det som skett i våra liv. Vad vi gärna framhåller för andra, skryt kanske, det kan kallas, eller ja, vad man förtränger. Inte bara för andra utan också för sig själv. Sånt man helst vill glömma. Genanta felsteg, fadäser och ja, allmänna pinsamheter. Jag har själv drabbats av många sådana. I det här programmet kommer det att bli lite blandade fragment från min 76-åriga vandring på denna jord. Varav de senaste 20 åren alltså i Tyresö. Ja, så som du säkert förstår så kommer det här programmet att handla ganska mycket om tillbakablickar. I Uppvidinge kommun i Älghults socken skulle jag ha förfäder. Så en sommar åkte jag och min fru söderut med kartor och anteckningar. Vid Lammhult svängde vi österut och såg förödelsen efter stormen Gudrun. Det var skrämmande på många ställen därför att fällda träd låg över vägen och staplar av fällt timmer flera meter högre och flera hundra meter långa väntade på att skickas vidare. Vi hade hört att Gudrun både drivit skogsägare till självmord och åstadkommit stor ekonomisk förödelse. Naturens obarmhärtighet grinade mot oss. Men vi skulle leta efter eventuella spår efter soldaten Zachris Flack i Flackemåla, indelt 1795. En förfader till mig i rakt nedstigande led i 7 generationer. Vi kom till Älghults hotell som hade 4 rum på övervåningen och en pizzeria i bottenvåningen. Och så bemöttes vi av en vänlig receptionist bakom en liten disk. Men ikväll blir det pub klockan 9, sa tjejen i receptionen. Liksom för att förebygga vår förmodade fråga om det fanns något att göra på kvällen. Puben visade sig vara ortens vattenhål. Trots att det var fullsatt ordnades ett bord åt oss, de enda hotellgästerna. Vi beställde mat och dricka och snart började ortens mer pratsamma allmoge närma sig vårat bord. Vi var utsockna som måste förklara varför vi var där. Vårt ärende att leta släktingar väckte stort intresse. Och snart var vi i centrum för uppmärksamheten. Någon bjöd oss på öl, andra ville hjälpa oss att leta mina förfäder. Andra berättade om de tragiska följderna av stormen. Vi bjöds på mer mat, den här gången av värdinnan som tillsammans med sin yngre man skötte etablissemanget. Efter morgonduschen som bara bjöd på skållhett vatten åt vi frukost och for till Älghults enorma kyrkogård. Där förmodade jag att många anfäder vilade. Men vi hade inga namn att söka efter så vi fortsatte norrut och hittade så småningom en skylt där det stod Flackemåla. En slingrig grusväg ledde till en gård där en man på en stege målade en lada. Jag frågade om han kände till något torp. Jo, det gjorde han. Det låg dessutom på hans mark och efter att ha förklarat vårt ärende ville han lotsa oss dit. Vi klev genom högt gräs och såg så småningom en gammal syrenbärså mellan några grundstenar och en nedrasad skorsten. Ett äppelträd och lite röjd mark avslöjade att här hade indelte soldaten Sakris Flack med familj bott. Ända sedan 1795. Fem barn och många krig hann han uppleva med sin hustru Ingeborg, Jons dotter. Vi stod en stund vid den gamla torpgrunden och tänkte på allt som utspelat sig där med hårda vintrar, missväxt och fattigdom. Och livets förgänglighet i största allmänhet. Vi tog några bilder som om det skulle förstärka minnet. Och så träffade vi en äldre bonde där när vi återvände till bilen och han fick höra vår historia. Han blev väldigt intresserad och ville att vi skulle höra av oss och berätta mer. Han hade sett den där torpgrunden men visste inget om dess historia. Min farfars morfars farfar blev ganska gammal. Kanske fanns det mer att hämta och ta reda på om vi åker dit en annan gång. Men då ska vi också bo på Älghults hotell. Det här var Strövtåg i hembygden, en dikt ur Frödings samling Stänk och flikar. Och det var gruppen Mando Diao som spelade. Och så ett annat minne som har etsat sig fast. Det var i den svettiga regnperioden i Guinea-Bissau på Afrikas västkust. Vi var några skandinaver som besökte Rädda Barnens biståndsprojekt och skulle åka till en ö några kilometer utanför Atlantkusten. I hamnen låg båtar på botten och väntade på flod. Skillnaden mellan ebb och flod är 6 meter här. Ja, båtarna var överlastade med människor som skulle åka ut till öarna när vattnet skulle komma. Många slogs och skrek för att få plats. Ingen av oss kände för att delta i kampen om plats på rällingen i de rostiga skorvarna. Rädda Barnens Micke sa att vi hyr en båt själva. Vi fick tag i en senegalesisk halv meter långsmal öppen ranglig fiskekanot. Som en 12 meter eka ungefär, utan åror, men med en liten utombordare. Besättningen var 3 yngre grabbar. En styrde och körde motorn. En stod i fören och kollade sandbankar och andra grund. En öste med en hink. Resan tog ett par timmar i gassande solsken och väldiga flockar av pelikaner runt omkring. Öarna vi passerade påminde mig om Pippi i Söderhavet och Kurrekurreduttön. Paradismiljöer och långa, vita, obebodda öde stränder. Dorte och Else, sjuksköterskor från Hellerup, var först med att kasta av sig kläderna när vi stannat vid en öde strand och sprang ut i det grunda vattnet. Nu skulle ungarna vara med, ropade Micke. Han dök från båten och frustade som en säl när han dök upp igen. Gun och Lisa från Akademiska i Uppsala satt och njöt på stranden. Vi stannade ett dygn på Bobak, som ön hette, den exotiska ön. Där låg lerhyddor i ringar kring de små öppna platserna där vardagslivet pågick. Matlagningen skedde på de järnkaminer med grytor som ställdes vid ingången till husen. De lagade en utsökt kycklinggryta med ris åt oss. I ett större hus bodde en trevlig medelålders man som hade 3 fruar med vilka han hade fått 25 barn. Alla var friska. På en stång tronade ett kvinnokranium, byäldstan som nu efterträtts av den barnrike mannens åldriga svärmor. I landet rådde ett auktoritärt kvinnovälde. Männen var förvisade till en stillsam tillvaro under skuggorna. Tredje dagen skulle vi hem igen. Och vädret hade blivit gråmulet och blåsigt. De 3 grabbarna med fiskekanoten skakade tveksamt på huvudena när Micke på kreolska bad att de skulle köra oss tillbaka till Bissau. Och med lite pengar så fick vi sätta oss på tofterna. Det kändes som att sitta i en 12 meter lång eka. Motorn drog igång och vi puttrade ut från den lilla hamnen som bestod av en fallfärdig träbrygga. Micke försökte ladda sin kamera med film och tjejerna njöt av solen. Efter nästan en timme på havet tilltog vinden. Vi hörde åska på avstånd. Vågorna blev högre och vi höll oss i båtkanten. Vi var bara 7 personer. 4 sjuksköterskor, en kvinnlig fotograf, Micke och jag. Plus de tre grabbarna som skötte båten förstås. Efter ytterligare någon kvart hade vinden övergått i halv storm. Regnet vräkte ner och himlen lystes upp av häftig åska vid horisonten mot svarta moln. Det blixtrade utan uppehåll och vågorna kastade båten åt alla håll. Det knakade i bordläggningen och vi såg skräckslagna på varandra. Den paradisiska omgivningen var dold i täta skurar och halvmörker. Jag såg himlen och molnen samtidigt som de häftiga vågorna vräkte över båten och försökte kasta oss över bord. Nu började några att gråta häftigt. Någon grep om mig och jag kände någons tårar flöda över mitt ansikte. Vems visste jag inte. Kanske Dorte som berättat om sina barn hemma i Danmark. Plötsligt insåg jag att besättningskillarna hade krypit ner under en pressändning och låg på durken. Jag anade att de insåg hur det här kunde sluta. Och jag röst till. Då sköljde en våg över den lilla utombordaren och släckte den med ett pysande. Och jag är rädd. Jag började tänka på om det var dödsskräck jag kände. Jag var torr i munnen och tankarna for mellan förtvivlan och ångest. Mina kamraters desperata kamp för att inte falla över bord fick mig att känna en oförklarlig styrka. Jag var lugn, verkade kanske likgiltig. Fick en känsla av att vara beskyddande. En känsla som fick mig att skingra skräcken. Var ett sätt att behärska rädslan. Nu knakade det allvarligt i plankorna och det var svårt att hålla sig kvar. Vi hade ingen styrfart och for omkring utan att kunna se åt vilket håll vi drev. Men känna kunde vi, för plötsligt slog båten i botten och vi satt fast. Micke skrek åt oss att vara lugna och inte försöka lämna båten. För havet här, det var fullt av hajar. Det var då jag slutade att vara rädd. Blev bara sorgsen. Och tänkte på Sverige och min familj. Den skulle jag aldrig få se mer. Och en alldeles befängd tanke slog mig. När hajarna skulle kalasa på min döda kropp så skulle de få mitt armbandsur med stållänk i halsen. Alltid något att bistert glädja sig åt. Vi hade gått ut i ebb och därför gått på ett grund som annars inte fanns där. En dansk sjuksköterska la sig in till mig och grät hejdlöst. Micke kröp till aktern och började greja med motorn för att försöka få igång den igen. Plötsligt lossnade båten och vi gled runt igen. Och hur det nu gick till så hade Micke blåst på tändstift och torkat motorn och plötsligt puttrade den igång. Jag inbillade mig att vinden avtog och vågorna blev mindre våldsamma. Regnet drog bort och vi kunde se horisonten och en palmklädd ö långt bort i skymningsmörkret. Vår besättning som dödsdömt sig själv kröp fram ur pressändningen och tog över manövreringen. Micke pratade med dem och sa att ön vi såg hette Ilja Las Caldinas på kreol, den lilla kycklingen. Och 20 minuter senare gled vi in mot stranden där det redan låg några liknande fiskekanoter. Då, ur snårskogen, kom det fram män med machetes i händerna och gick emot oss. Efter att ha räddats från grundstötning och storm på öppet hav skulle vi bli sönderhuggna och kanske uppätna, for det genom mig. Snart tjöt de av glädje och kände igen båten och grabbarna som ägde den. De hjälpte oss att dra upp den på sandstranden och bjöd på rostiga fantaburkar och mariekex från någon biståndsleverans. Men några av oss andra hade chockats. De sprang halvnakna på stranden och grät fortfarande högljutt. Jag hade hört att sån chock kunde innebära att man aldrig mer kunde sätta sig i en båt. Upp i båten så fort som möjligt, ropade Micke till de andra. Någon som vägrade fick vi lyfta ombord och snabbt sköt vi ut kanoten. Då fick jag ett infall. Killen som körde båten, ja, snygg yngling, kanske i 20-årsåldern, hade stirrat som förhäxad på mina grälla blågula shorts från H&M. Säg åt honom att han får mina brallor om han tar oss helskinnade tillbaka till Bissau, sa jag till Micke som översatte. Grabben lyste upp och nickade som svar till mig. Ja, det tog en timme till innan vi gled in i hamnen. Den här gången med gott om vatten under kölen. Jag ställde mig på en av tofterna och drog ner shortsen. Stod plötsligt naken inför en gapande publik på kajen och tog på mig den unga befälhavarens slitna blekröda kortbyxor. Var en livsfarlig resa vi varit på. Ett år efteråt stod det i tidningen att en fiskekanot med 9 biståndsarbetare ombord förlist utanför Bissau på väg till Bobak. Båten och de 9 ombord hade försvunnit spårlöst i havet. I flera dagar efter vår resa såg jag vår mörke yngling stolt gå omkring ner i hamnen iförd ett par grälla blågula shorts från H&M. Ja, det här var äkta musik från Guinea-Bissau. Och så till ett annat minne av lite annan karaktär. Och det handlar om en av våra folkkäraste artister och som tyvärr är borta nu. Och det var så här att inte ens Oscar Hedlund som skrev en fantastisk biografi om Cornelis Vreeswijk har egentligen kunnat redogöra för vad som hände den 1 till 8 augusti 1982. Han lovade mig att korrigera i nästa upplaga om jag skrev ner det. Det blev aldrig någon ny upplaga. Oscar dog mitt i sin skrivargärning. Du minns kanske att Cornelis höll på att brinna inne i sin lägenhet på Odengatan för länge sedan. Och han fördes till sjukhus. Och Branden och Sabbatsbergsvistelsen var knappt ett dygn gammal. Men fordringsägare och konkurshot och en bränd lägenhet hade han. Och vad skulle han ta vägen? I Aftonbladet kunde man dock meddela att Cornelis efter branden i lägenheten på Odengatan försvann till en sommarbostad på okänd plats i Sorunda. Jag var då marknadschef på A-disk, Cornelis dåvarande skivbolag. Och det som hände i Sorunda kanske är värt att berätta vidare, eftersom det inte finns dokumenterat eller så många ögonvittnen. Turnébusschauffören Tommy Danielsson och jag, vi kidnappade Cornelis efter spelningen i Kungsträdgården söndags eftermiddagen den 1 augusti. Och efter en snabb middag på Latona på Västerlånggatan istället för på Victoria som vi hade sagt till vissa fans, så åkte vi till Svalsta i Sorunda där han kunde få låna Linneas stuga, ett 1700-tals torp, tillsammans med Tommys familj. Ja, han lämnade Stockholm i kaos och satt plötsligt i gräset under ett högt kastanjeträd och lapade lantluft i sensommarkvällen. Men med branden i minnet hade han tvingat mig att sätta upp brandvarnare i alla rum i den gamla träkåken. Måndagen den 2 augusti sken solen och vi kunde promenera till Rangsta badplats med sand, brygga och hopptorn och inför en häpen badpublik, mest bestående av badande barn i 10-årsåldern. Så blev den flygande holländaren plötsligt en dykande holländare. Vikt och elegant i ett säkert svanhopp imponerade han flera gånger från trampolinen, allt medan de här badande barnen lät som bakgrundsstojet i hans låt Turistens klagan. Gubben med skägget och magen kände ingen i publiken igen, eller hade i varje fall inte sett i badbyxor förut. För mig berättade han att han hade simhoppat som grabb hemma i Holland, medan vi dukade upp kaffe och bullar på en filt i gröngräset. Solen sjönk rodnande bakom brudskär i Himmerfjärden och Cornelis hade, förstås, tagit med 2 plastmuggar och en flaska med beska droppar. Vi fördrev kvällarna i trädgården med gitarr och bandspelare. Ibland tillsammans med den goda grannen Gilbert Hansén, som var både kyrkvärd, bonde och intresserad av nya människor. Vi kunde sitta uppe länge och tände stearinljus när det blev mörkt. En kväll var vi ensamma på sommarstället och satt under kastanjen. Cornelis plitade i sin manuskriptbok. Han ville inte sova ensam i sitt hus, så vi gick in till vårt. Där i ett rum stod mina döttrars dockteater uppställd, klädd i röd sammet. Cornelis gick vördnadsfullt fram till den hembyggda teatern. Han drog sakta ridån åt sidan och till solen gick upp spelade han och jag dockteater. Vi experimenterade med kulisser, lampor och improviserade texter. Ja, en dag ska jag skriva en musikal för Lenas och Stinas dockteater, sa han och somnade i kökssoffan. Han hade dragit den välkända bruna lädervästen om sig. Jag förstod att han var en människa som levde i många världar. En dag ringde broder Thor, alltså Thor Bergner, som jag kände som en annan A-disk-artist. Han frågade mig om jag trodde att Cornelis kunde tänka sig att sjunga på Nisse Gustafssons, alias Fredrik Åkares, begravning kommande lördag i Storkyrkan. Jag vet inte hur Thor hade fått tag i oss, men Cornelis ville förstås ställa upp för Nisse. Och några kvällar satt han för sig själv och spånade olika idéer till en lämplig begravningssång. Det blev till slut en lätt korrigerad version av Fredrik Åkares morgonsalm, för ändamålet döpt till begravningssalm. Kyrkvärden Gilbert fick agera censor. Det finns en rad i morgonsalmen som lyder: gör vad som måste göras, låt inga präster höras, som kyrkvärden Gilbert inte gillade. Men löfte om granris att lägga på kistan fick vi. Fredagskvällen satt vi och drack Ramlösa och provspelade sången med den nya texten.
Ska jag pröva det?
Ja, gör det.
Kan vi se om jag kan sjunga den här imorgon? Mm.
Ja, det tycker jag. Mm.
Det är helt okej. Lägg granris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ner i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris på min säng. Lägg granris i min säng. Lägg ris på min pulpet. Kom ta en klunk av bläcket. Kom till mig under täcket. Dela min ensamhet. Nu är vi lika gamla. Kom låt visiret ramla. Kom tänd ett litet blås. Lägg ris över oss. Lägg ris över oss. Granris vid min port, häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol, häng granris vid min stol. Häng granris vid min stol. Lägg granris på min grav. Gör vad som måste göras. Låt inga präster höras. Marschalker, bryt min stav. Så faller det till sist upp. Tre skovlar på mitt kistlock. Nu får jag ge mig av. Lägg granris på min grav. Lägg granris på min grön.
Ja. Ja.
Vad säger du?
När jag läste den så tänkte jag att det var vissa inslag där som inte kanske, men när, så här ja. Tycker jag.
Men du förstår att nu är det så här, jag känner Nisse, vet du, och jag är bara ombedd att sjunga den. Och han var alltså inte den som, han var fullständigt rabiat när det gäller präster.
Ja.
Så att den synpunkten tycker jag man har rätt att framföra på en man som man är god vän med.
Ja, absolut.
Begravning. Och jag säger bara det jag säger, du vet. Utan det är Nisse som säger det, visan.
Ja.
Men den soliga lördagsmorgonen när vi skulle ge oss av de 5 milen från Sorunda till Stockholms. Spänningen inför jordfästningen tog på Cornelis nerver och vid kistan grät han bland alla artistkollegor runt omkring. Kanske var det lite si och så med nykterheten överlag. Trots att Tors hustru Maj-Britt stod i kyrkporten och tog emot och sniffade. På söndags eftermiddagen den 8 augusti firade vi Cornelis 45-årsdag med tårta och hemplockade jordgubbar. Sen vill han absolut tacka ägarinnan till huset som han fått låna, Linnea Gustafsson i Sönderby. Ja, så vi får dit med blommor och Linnea, då över 80 år, fick en kram och en kindpuss som tack för lånet. Innan han for iväg till stan tillsammans med Tommys familj så skrev han i vår dagbok: tack vare Björns tålamod och omsorg har jag idag överlevt min 45-årsdag. Än idag talas det om när Cornelis Vreeswijk var i Sorunda. 6 år senare var han död. Men som han kunde dyka!
Starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart garn. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar sjunger så slutar jag.
Så ska jag be att få tacka för mig. Jag heter Björn Malmberg som hoppas att sommaren ännu inte är slut.